Innan jag läser ett skriftord så ska jag, ni ska få se ett YouTube-klipp som handlar om en pappas kärlek till sin son. Och ni har kanske sett det här klippet för. Det handlar om ett maratonlopp, egentligen ett triathlonlopp, där en pojken är handikappad i familjen och har aldrig någonsin kunnat gå eller kommunicera verbalt. Och hans dröm när han lärde sig att skriva via de här sån här dator, med datahjälp, så var att få göra någonting spännande, att få uppleva någonting alldeles extra. Och ni vet att triathlon är en av de mest krävande loppen som finns. Långdistansen i triathlon handlar om att du först simmar 4000 meter. Annars var det väldigt långt. 4000 kilometer låter ju kanske lite väl. 4000 meter. Och sen så cyklar man 120 kilometer. 180 kilometer till och med. Och sen springer man 30, eller maraton, de som är riktigt hårdhudade. Och det här loppet genomför pappan tillsammans med sin son. Och vi ska lägga på det här klippet, det tar omkring 4 minuter. Men sitt gärna, jag blir ofta väldigt berörd av det här. Vi lägger...
When I walk by your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, to my knees or will I fall? Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever. And all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine.
Ja, det är en fantastisk sång, men det är en stark berättelse. Pappan var över 60 år när han genomförde det här loppet och hade hjärtproblem och kämpade sig igenom för sin sons skull. Och det här säger mig någonting om faderns kärlek. För det finns någonting hos pappa som är starkt. Det finns någonting som går längre än någonting annat. Och det är utgivande kärlek. Och det är det jag vill tala om med er idag. Jag vill tala om faderns hjärta. För jag har märkt det att oavsett vilken ålder du är i, oavsett vilken livserfarenhet du har, vad du har gått igenom, så är det kolossalt viktigt att vi är trygga i Gud. Att vi har mött faderns hjärta. Och ni som har läst Bibeln någon gång så har läst Johannes 8. När fariseerna, de här fromma herrarna med långa kappor och långt skägg och som stod på något sätt för kyrkan på den tiden. De hade hittat en kvinna som hade begått äktenskapsbrott. Släpa henne till Jesus. Så säger de: Jesus, vi ertappade henne här på bar gärning. Mitt under det att hon begick äktenskapsbrott så fann de henne. Så släpade de henne fram till Jesus för att se hur Jesus reagerar. Och här har vi en, vi känner inte kvinnan. Vi har ingen aning, men hon, i Bibeln kallas hon för äktenskapsbryterska. Och hon dras fram till Jesus. Så jag tycker att situationen är ganska speciell. Jesus börjar agera lite annorlunda än vad kanske man är van vid. Jag läser från Johannes 8 och 3 och framåt. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Och det här sa de för att snärja honom och ha honom något att anklaga Jesus för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret i sanden eller på marken. När det stod kvar frågade: Nej, vad säger då du? När det stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra, det äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till kvinnan: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Väldigt starkt. Otroligt gripande hur en kvinna som har blivit ärtappad dras fram rakt framför Jesus. Och vet, kyrkans män ville döda henne för att de tjänar Mose och Abraham enligt lagen. Och diskussionen som följer efter det här är väldigt intressant. För det blir en argumentation mellan Jesus och fariseerna. Fariseerna börjar hävda att Jesus inte riktigt har förstått allting. Och Jesus säger åt dem att de har inte alls fattat någonting. Och det här liksom avlöser varandra. Ni kan läsa själv sen. Men Jesus säger: Om ni kände mig skulle ni också känna min far. Det är hans poäng. Och så säger då de här fariseerna så här: Vi är inte födda i något äktenskapsbrott. Vi har bara en fader Gud. Jesus svarade: Vore Gud er fader skulle ni älska mig eftersom jag har utgått från Gud. Och så säger han så här åt dem: Ni har djävulen till fader. Oops. Rakt på sak. Och kyrkans ledare: Ni har djävulen till fader. Och vad är far? Er far. har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. Kan ni se? Jesus och fariseerna, Gud själv står och säger, ni har djävulen till fader, till kyrkans män, som har dragit dit denna kvinna. Stod med stenarna i händerna. Poängen. Skulle ni känna Guds hjärta, så skulle ni inte göra så här. Då skulle ni aldrig gå till rätta med människor på det här sättet. Skulle ni förstå vem Gud verkligen är, vilken kärlek han har, skulle ni aldrig någonsin komma för att döma en människa som är tappas på det här sättet. Och jag vill påstå att både fariseerna och kvinnan hade aldrig mött Guds egentliga hjärta. Skulle kvinnan ha mött Guds faders hjärta? Kanske inte hon skulle ha haft den livsstilen hon skulle ha haft. Men fariseerna hade aldrig heller mött Guds verkliga hjärta. Och det här är jätteviktigt. Vi kan vara hur religiösa som helst. Vi kan ha en lång merit av att ha gått i kyrkan. Vi kan ha en fin fasad utåt. Men vi behöver möta Gud på djupet. Vi behöver möta hans hjärta ansikte mot ansikte. Det räcker tyvärr inte med att du kan Bibeln väldigt väl. Att du vet vad som står i lagen. Att du vet rätt och fel. Jesus var nog hård. Era gärningar visar att ni har djävulen till fader. Det är nästan som man inte vill predika om det. Men det står faktiskt så i Bibeln. Och jag vet att varenda människa är född med ett Guds vakuum här inne. En längtan efter intimitet och närhet. Efter en mamma och en pappa. Efter att Gud ska fylla det här tomrummet. Och det finns hos varenda människa som kommer till världen. Och jag tror att vi behöver möta Gud mycket, mycket mera. Det var det jag sa här, ni som var här förra söndagen. Jag sa, det är jätteviktigt att vi tar tid och är ensamma med Gud. Stänger av bruset. Tempo som det här samhället bara snurrar i. Jäkten, pressen, kraven. Vi känner till dem allesamman. Ni som studerar vet att det ska vara vissa poäng, annars får ni inget studiestöd. Ni som är i arbetslivet vet att presterar man inte, så finns det andra som står på kö och vill gärna ha jobbet. Men någonstans i det här ekohjulet så behöver vi hitta en tid då vi möter Gud och umgås med pappa. För jag tror att hemligheten finns här faktiskt hos oss. För det är det som skapar atmosfär. Jag har mött så många människor som springer omkring. Egentligen i jakten på lugn och ro. Men man har flytt in i jobbet. Och i nästa tidning, jag jobbar med den här tidningen Livet, så har vi en ett starkt vittnesbörd. Och jag vill hänvisa till det här. Den har inte kommit ut ännu. Men Bjarne Bergsten, en känd kristen profil egentligen i hela Svenskfinland. Hans pappa har varit pastor här i församlingen, Gösta, på 60-talet. Bjarne växte upp i en pingstfamilj, ett kristet hem. Och han öppnar sitt hjärta i den här artikeln där han säger att egentligen, sa han, så upplevde jag mig aldrig riktigt älskad. Jag fick aldrig tag i den här djupa kärleken i Gud. Att jag kunde älska mig själv och älska om livet. Och han sa att han blev arbetsnarkoman. Han jobbade. Och han sa att han flydde in i arbete för att det fanns någonting på insidan som aldrig riktigt kom till ro. Och det är en jättestark berättelse, för hans familj sprack. Frun och Bjarne gick skilda vägar. Han fick en hjärnblödning och var döende. Men mitt i allt det här så var Gud god mot Bjarne. Och idag är han gift sig med sin fru igen. De lever tillsammans och Gud har upprättat deras liv. Och jag kan säga att det är det som är evangelium. Det är att Gud kommer in när det är söndag. När du totalt är nere i botten. När det inte finns några mycket vägar kvar så kommer Gud in. För att det finns en pappa som är snäll. Det finns en fader i himlen som älskar oss över allt annat. Som är beredd att springa vilket triathlonlopp som helst för din skull. Det finns en far som har gått hela vägen. Gått via Dolorosa, bar ett tungt kors. Blev pinad och slagen för att du skulle komma i mål. Jag kan säga att det här är kärlek på hög nivå. Och det är jätteviktigt att du får tag i hans hjärta. För att på något sätt då faller bitarna på plats i vårt liv. Vi kan jaga och springa. Och vi kan söka bekräftelse. Från både chefer och frun och man. Och från vår omgivning. Egentligen det vi saknar är tryggheten att vi är älskade av Gud. Av någon. Jag har tänkt på det som skedde i Lustgården. Lustgården. Vi talar om långt tillbaka. I Edens lustgård. När Adam och Eva gick där nakna. De blygdes inte alls för varandra. Det var helt naturligt då. Gud vandrade där i det här paradisiska tillståndet. Och så kom ormen, Satan, djävulen in. Och förstörde hela den här gudomliga tillvaron. Och mitt i allt så, det första de gjorde var att de tog fikonlöv och började dölja säkert intima delar av sin kropp. Men de började gömma sig bakom fikonlöv. Och vet ni att det är så väldigt mänskligt att börja gömma sig bakom saker och ting. När vi egentligen vill ha intimitet. När vi egentligen behöver närhet så kan vi börja gömma oss bakom en massa annat. För att människan är skapad för intimitet, för närhet till både Gud och till andra människor. Men det som hände var att löven kom fram. Och jag vet att man kan gömma sig bakom väldigt mycket. Man kan också gömma sig bakom sin humor. Man kan skämta bort allt och leva ett ganska ytligt liv och dra skämt om allt som händer. Man kan ha en jargong att man skrattar bort allting men att djup där inne är en otrolig smärta. Man kan klä sig bakom en väldigt präktighet, religiös fasad. Slipsen är på plats och skjortan och kravatten och allting är på raden. Och man ser from ut och har ett yttre som signalerar allt är väl. Men där innanför, bakom löven, så finns det en själ som söker efter någonting mycket, mycket mera. Som kanske aldrig egentligen har mött faderns verkliga hjärta. Du kan gömma dig bakom att fly in i arbete som Bjarne. Bakom fruktan för vad andra människor kan tycka och tänka om dig. Varenda en av oss har en del löv. Som vi ibland, det kallas kanske ibland också för fasader. En yta, ett skal. När vi egentligen inte riktigt vill visa vem vi är. Men vet du, när du möter far och pappas hjärta. När du ibland misslyckas och måste uppleva den här upprättelsen. Då smälter någonting inom dig och Gud bara kommer in och det blir härligt. Jag ska ta en annan story från Bibeln. Som ni också, säkert flera av er har hört om. Ni känner till den. Och det handlar om pappan på trappan. Som stod där och tittade. Han hade två söner. En sprang iväg och levde ett våldsamt vilt liv. Den förlorade sonen står det om i Lukas 15. Han bara vände Gud ryggen. Han hade kanske en väldigt felaktig bild av vem pappan var. Men han stack iväg och lämnade allt bakom sig. Levde upp hela sitt arv. Tog ut svängarna till max. Väldigt hedonistiskt liv. Det är väldigt postmodernt. Typiskt sån här man bryta sig loss från den här lilla finlandssvenska inkrökta mentaliteten och flytta till Stockholm, eller man far till Los Angeles, eller så far man till och med till Helsingfors, till storstan, där man är anonym, och så tar man ut svängarna i livet. Men vad som händer egentligen, det man mötte var inte den här friheten, utan man kanske hamnar någonstans i en svinstia, bildligt talat för en del, men för andra kanske man hamnar i bekymmer. Man strasslar till det helt enkelt. Det blir inte som man tänkt, relationerna går sönder, förhållandena spricker, man blir utan jobb, pengarna var slut, väggen kom emot. Vad har vi för fina uttryck idag? Man blev burnout. Det sket sig. Det är liksom, det är verkligheten för väldigt många av oss. Det finns perioder när vi kör i väggen fullständigt. Och så vet vi att det finns någonstans där borta, så vet vi att det finns någonting bra. Det finns en pappa. Och den här pojken, han vände tillbaka till faders huset. Och det härliga var, och det är min poäng, jag är väldigt glad att den här sonen som hade varit ut i utsvävningar, att han mötte pappa då han kom hem. För skulle han ha mött sin äldre bror, som var så präktig och from och religiös och gjorde allt rätt, då skulle han ha läst lusen av honom. Han skulle ha blivit ertappad på bar gärning. Nu kommer han, den här slarven. Och han skulle ha fått en sten i skallen, precis som fariseerna. Ibland bor det en farisé inom oss om vi har varit med ett tag. Och det här är väldigt viktigt, att när vi möter Gud så behöver vi möta en öppen famn. För Gud är sån. Han stod på trappan varenda dag. Pappan på trappan, han stod där och spanade efter det som var förlorat. Han kommer aldrig att kräva någon sorts räkenskap, att nå, vad har du gjort nu de här timmarna, de här åren och månaderna? Han bara kramar om honom och ställer till fest. Sån är pappa. Och det här är för mig en hjärtesak. Jag önskar jag aldrig någonsin skulle bli hård i mitt hjärta emot någon enda en. Visst kan pappa ibland också ha en sida som är lite tuff och djärv, utmanande. Men i grunden så behöver vi ha kärlek. Andas atmosfär av generositet och kärlek. Och det här tror jag på. Jag tror på en kristendom som har väldigt mycket kärlek. Ni kanske inte säger amen just nu, men jag vet att ni tänker era hjärtan. Det här behöver hela Finland. Det här behöver Österbotten. Det här behöver din släkt. Det här behöver dina barn och dina föräldrar som sitter här. Vi behöver alla möta Guds faders hjärta. Vi behöver få bara smälta ner inför Gud och ta emot den här villkorslösa kärleken. Varenda en. Och jag önskar att när människor kommer in genom den här kyrkans dörr, när de kommer hem till dig, så möter de faderns hjärta i dig. För att du har varit tillsammans med far själv. För det tar väldigt sjukt om man möter lagens långa arm. Den fariseismen som ibland dyker upp. Den här religionen som vi inte vill veta av. Jag ska avsluta med att ställa dig några frågor. Vilket ekoljus springer du i? Vad är det du jagar efter? Och vilka är dina fikonlöv? Det är ju en ganska uppriktig fråga. Ibland när livet kärvar till så kryper vi in i vårt skal som en sån här sköldpadda. När faror hotar utifrån. Jag såg en gång när våran katt hittade en igelkott på gården. Och han trodde att nu blir det en riktig mumsbit här. Men du vet, igelkotten bara försvann in. Någonstans huvud och allting bara in i den här taggbollen. Det fanns inte en chans att komma åt. Vet du, vi har sådana mekanismer i vårt själsliv. Du har sådana mekanismer i ditt sociala liv. När du blir pressad, när du blir trängd, så kanske du blir som en igelkott ibland. Du försvinner in i dig själv och blir vass och hård. Och kanske finns någon annan än jag här. Men vet ni att det finns konstruktiva sätt att tackla det här på. Det finns löv som Gud vill ta bort av ditt liv. Det finns områden som Herren vill bara komma in och röra vid. Det finns i första Mosebok, det första som skedde när förbannelsen kom in, då hörde de Guds röst. Adam, var är du? Och det vill jag lämna åt dig som ännu en fråga. Var är du? Och du ska veta att det är Gud pappa som frågade till dig. Var är du? Vart försvinner du? Mellan varven. Han bara säger, kom in. Kom in i min närhet. Kom in i det intima livet med mig. Var är du, Adam? Var är du, Adam? Vart försvann du? Varför tog du alla fikonlöv? Vart? Hur blev det så här? Vi var tänkt för och skapade för intimitet. Och det här är... Det är livets stora mysterium ibland. Varför vi glider från faders hus, från pappa själv, från hans hjärta. På det sätt du möter Gud, på det sätt som hans hjärta får prägla dig, på det sätt kommer du att prägla alla andra omkring dig.